Jag har aldrig sett så fulländade kroppar. De var som palmträd, blonda och rödlätta. Var och en har med sig en yxa, ett svärd och en kniv. Och dessa redskap lämnar de aldrig ifrån sig. Från nageln in till halsen är de tatuerade i grönt med träd och andra bilder. Men de är också Allahs smutsigaste varelser. De tvättar sig inte efter bajs eller kiss, inte heller efter samlag och tvättar inte händerna efter maten. De är som vilsegångna åsnor. Det här är Vetenskapsradion Historia och orden är Ahmad ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Rashid ibn Hamad, eller kort och gott ibn Fadlan. För 1100 år sedan, år 922, reste han i nuvarande Ryssland och stötte på en grupp nordbor. Och den redogörelsen om vikingarnas bristande hygien, om deras begravningsritualer, deras tatueringar och dräktskick har kommit att bli en mycket viktigt historiskt dokument. En av de äldsta och kanske mest trovärdigaste källorna i beskrivningen av nordborna eller vikingarna. Men vad kan vi lita på i den här 1100-åriga texten? Hur har den påverkat vår bild av vikingarna och vad säger den om relationen mellan nordbor och muslimer på 900-talet? Till min hjälp att diskutera de här frågorna så har jag Charlotte Henestjärna Jonsson, arkeolog vid Uppsala universitet och en av medlemmarna i det stora forskningsprojektet The Viking Phenomenon. Välkommen till Vetenskapsradion Historia.
Tackar.
Och religionsvetaren Simon Sorgenfrey vid Södertörns högskola. Du är expert på historiska kontakter mellan den islamska världen och Sverige. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Charlotte, vad skulle du säga, vem var den här Ibn Fadlan?
Ja, men han är ju utsänd ifrån kalifatet för både för att reka och för att skriva hem om det han ser. Och det som gör honom så speciell är att hans texter är ju ögonvittnesskildringar och han lägger ut texten lite. Det är inte så här korta fraser bara, utan det är verkligen beskrivningar. Mm. Och dessutom så han är ju generös på så sätt att han talar om när han har haft en tolk och när han inte har det. Mm,
och det är väldigt målande beskrivningar. Mycket jag nämnde målande. Ju lite här i början då. Han pratar om de här grönskimrande tatueringarna. Men han pratar ju väldigt mycket om hygien också. Eller i alla fall det som man liksom lite grann tänker på om man läst honom. Hur smutsiga vikingarna var.
Jag tror att man ska uppfatta det här som en ordentlig kulturkrock. Mm. Och det som gör att han är så citerad och som man liksom återgår alltid till befall. Det är ju för att det är så målande och därför att han ger detaljer som man aldrig får någon annanstans. Och det är ju också det man ska vara lite försiktig med, kanske. Inte för att jag tror att han beskriver det han ser, jag tror inte han hittar på. Men hur representativt det är, det vet vi inte. Det kanske är en jätteudda liten grupp som han stöter på.
Men får jag bryta in det?
Absolut.
Jag tror en viktig sak också med de här beskrivningarna, att han uppehåller sig vid hur de inte tvättar sig eller hur de tvättar sig och efter samlag och mat och avföring och allt det här. Och är också kopplat till det uppdrag han faktiskt har då från kalifen. Han är ju rättslärd. Vi vet ju väldigt lite om Ibn Fadlan, men vi vet att han är rättslärd och han är utsänd delvis för att lära Volga-bulgarerna om islam då. Hur man ska tvätta sig i samband med bön, hur man ska be och sådana praktiska saker.
Mm. Någon sorts religiös expert kan man kalla
precis. Honom. Ja, precis. För de har ju då konverterat till islam men har inte så mycket kunskap och han är utsänd då för att lära dem mer om islam. Så att han uppehåller sig vid de här sakerna som är väldigt typiska då. Efter samlag, efter man har varit på toaletten och sådana här saker då. Mm. Då ska man tvätta sig på ett visst sätt i enlighet med sharia då, eller islamiska
just det, så de här nordborna är ruggigt dåliga muslimer. De var ju, tänka sig, kanske inte muslimer.
Och han skriver ju också då en rapport liksom. Det är det han gör till kalifen. Så att han uppehåller sig vid de här sakerna tror jag också är kopplade till det uppdraget. Sen är det ju naturligtvis ett enormt kulturmöte. Han kom ju från den tidens kanske mest utvecklade civilisation till något lite mindre civiliserat som den här svenska.
Ja, och det är ju det man undrar om ni kan liksom måla upp bilden där. Det finns ju en känd uppmålad bild ifrån filmen Den trettonde krigaren. Antonio Banderas i huvudrollen som spelar just Ibn Fadlan. Och den filmen börjar ju väldigt tidigt i filmen, så är det ju den här ikoniska scenen hämtad från Ibn Fadlans egna texter. Och vi ska höra lite grann hur det lät i Den trettonde krigaren.
At Initium, lo, there do I see the line of my people back to the beginning. Lo, they do call to me. Valhalla. They bid me take my place among them in the halls of Valhalla, where the brave may live forever.
Här bevittnar då Antonio Banderas, eller Ibn Fadlan, det här vikingabegravningen. Det är hövdingen som ska brännas i sitt skepp då. Och det här finns också beskrivet i verkligheten. Men ni pratar båda lite grann om kulturkrockar. Vad säger du, Charlotte? Vad kan han ha tänkt och känt? Eller vad är det han skriver att han tänker och känner då i det här mötet med nordborna?
Ja, nej, men han uppfattar ju som någonting häpnadsväckande och barbariskt. Mm. Och jag tror att
han beskriver dem ju som jag nämnde i början då, som de mest fulländade kroppar, ja, som de här nordborna besitter. Blonda och höga som palmträd.
Ja, ja. Ja, jo, det är... Ja. Nej, men det är ju, den beskrivningen är ju full av väldigt... färgstarka detaljer. Och jag kommer tillbaka till det här med hur vi väljer att läsa det idag. Att det färgar ju också väldigt mycket hur man har tänkt sig kring olika seder och bruk i Skandinavien. Är det en representativ begravning? Hittar man de här detaljerna i en begravning i Skandinavien? Och eftersom de är så rikt beskrivna så har de fått lite tolkningsföreträde. Och egentligen vet vi ju inte till 100% att det är skandinaver, nu tror vi väl det. Att det...
Men vad kallar han dem för egentligen då?
Elbäringer, tror jag. Alltså
Väringer, ja, man tänkt då. Som ju är ett av många kanske kända eller mer eller mindre kända namn på, ja, vad säger man då, nordbor eller skandinaver vid den här tiden.
Mm. Även Ros kallar de väl dem, har jag för mig då.
Ja, okay.
Som man också har kopplat till flera ord då, men också då...
Ja, vi ska inte gå in på alla svårigheter och tolka allt det där, men det verkar vara mer eller mindre konstaterat att det han ser där i det ni då berättar för de här som kallar för de här Volga-bulgarerna, alltså en slavisk grupp som sedermera då flyttar bort till det som sedan ska bli Bulgarien, men de bor då i längs Volga-floden, och där finns också de här väringarna eller vikingarna, nordborna, ruserna. Men du är ju inne på det, Charlotte, alltså hur, trots då, eller kanske på grund av den här detaljerikedomen, hur ska vi tro att det verkligen har gått till just den här begravningsceremonin då? Alltså han beskriver ju det här skeppet som hövdingen läggs i, det är gravgåvor, det är hästar, hundar, någon tupp är med där också, och sen är det också det här väldigt ikoniska och hemska med en slavinna som offras där efter att ha haft rituellt sex och så vidare. Det finns någon gammal kvinna som kallas för dödsängel och så där. Hur mycket har det påverkat arkeologin och forskningen om det här Ibn Fadlans redogörelse?
Ja, men det har påverkat, och särskilt när man hittar en sån typisk sak är ju när man hittar dubbelbegravningar i Skandinavien, att man läser in Ibn Fadlans historia i tolkningen av den skandinaviska graven också, trots att det oftast är ganska svårt att se de arkeologiska bevisen för det, så att säga. Så att det, just tack vare den här detaljrikedomen och att det är så färgstarkt, att man försöker applicera det, kan man säga, på de skandinaviska förhållandena. Och igen då, så vi vet ju inte om den här gruppen skandinaver som var vid Volga-kröken, det är ju långt bort, är de representativa för det här med att det är en båt, så att man begravs i ett skepp, och alla de här detaljerna, de är nog ganska representativa, och de finns som inslag även i gravritualen på hemmaplan.
Mm.
Men som forskare ser man alltid lite försiktig, kan vi säga. Och jag skulle säga ett bra exempel på hur vi läser saker, det är en ganska ny artikel av en forskare som heter Marianne Moen, som skriver just om den här kvinnan som blir offrad, den här trällinnan, och hur vi har alltid uppfattat henne som ett offer, förstås. För det är hon ju naturligtvis, men det finns ju en del av det här där de frågar alla unga män och kvinnor, alla trälar, om vem som vill följa.
Det ska vara valfritt ju, verkar det som.
Precis, och det finns i alla fall en möjlighet att det skulle kunna vara en pojke också. Men Marianne Moen, hon svänger på det här offerperspektivet och säger att men om det är en om man skulle resonera på samma sätt som man gör med en krigare som dör på slagfältet för att komma till Valhall och få ett bättre liv, så att säga, eller komma till en annan plats, så skulle man kunna se den här ofria kvinnan som att det här är ett offer hon gör för att hon själv sen blir, hon blir fri, hennes släkt får en annan ställning som en fri släkt, och hon får ett annat liksom rykte eller ett annat eftermäle, och att på så sätt så blir det ett motsvarande offer till det man gör när man slåss på slagfältet, som vi uppfattar som något helt annat. Och jag säger inte att hon har rätt, Marianne Moen, men jag tycker att det är en intressant, det är vi som väljer hur vi läser det. Mm.
Den här dödsängen måste jag bara fråga då. För att det kanske inte jag har stött på när jag läser lite grann om vikingatiden i övrigt. Men tänker man sig att det ska ha funnits en sån gestalt ofta i nordbornas begravningsriter då på 800-900-tal?
Ja, det finns ju det man brukar kalla för rituella specialister, och bland dem finns nog också kvinnor, och sen exakt vilken roll de har haft, det är nästa fråga. Men,
för de sätter ju inte så särskilt mycket spår kanske arkeologiskt, nej. De är svåra att hitta, ja. Om det inte vore för en Ibn Fadlan. Precis. Kanske. Jag måste fråga Simon då, du som islamolog, religionsvetare, alltså vi var inne på det här med kulturkrockar förstås, och i den 13:e krigaren filmen, då tycker ju Antonio Banderas förstås att den här scenen med begravningen är barbarisk och läskig. Vad tror du att han kan ha tänkt?
Ja, han tyckte rimligtvis att det var barbariskt och läskigt. Mm. Han kom ju från, det här är ju då det abbasidiska Bagdad-kalifatets absoluta kulturella höjdpunkt som han reser ifrån. Så att han befinner sig kanske på den plats på jorden som är på något sätt mest civiliserad. Med liksom, man översätter den grekiska litteraturen, filosofi, vetenskap från många fler kulturer också. Då. Han är själv tillhör en bildad elit. Så att det är klart att det här är en enorm kulturkrock.
Ja, där står han på en rysk flodbank i skogsbrynet och så ser han det där vikingaskeppet brinna. Då. Men samtidigt, jag menar, hur ska man se på honom? Du beskriver honom som en rättslärd, alltså i princip en religiös expert. Men han verkar ju också skriva som en ganska så modern upptäcktsresare, får man bilden av någonstans. Han är nyfiken, han lägger inte alltid så väldigt mycket värderingar utan liksom är påfallande objektiv, får jag intrycket av.
Men det är intressant, och det har väl också tolkat som att han är skolad även i andra vetenskaper än de religiösa. Och vi vet inte ens vad som hände med honom efter den här resan, om han kom tillbaka till Bagdad och sådär. Men han hade uppdraget att skriva och dokumentera det här. Och vi vet ju också från många resenärer, även i vår egen tid, att när man reser så vill man också gärna förstärka de här mest spännande dragen eller mest avvikande upplevelserna. För det ställer ju en själv i en lite mer äventyrlig dag på något sätt. Ja. Så vi får nog inte heller bortse från att han gärna har betonat det som sticker ut och göra sin roll viktigare på det sättet.
Men det är ju någonting, alltså, saker som han skriver som jag tänker mest på nu, som inte var med i min lilla inledande berättelse där, hur vikingarna, om vi får kalla dem för det, tvättar sig. Det är hövdingen som får det här vattenkaret först, och han tvättar sig, men han snyter sig också och petar sig i öron och så vidare, och sen så går det här vattenkaret vidare till nästa och till nästa och till nästa och till nästa. Hela liksom gänget tvättar sig i samma vatten, och på slutet så är det där vattnet inte särskilt rent förstås. Vad tror du, Charlotte? Kan vi lita på den beskrivningen?
Ja, varför inte? Nej, men det,
för jag menar, arkeologer brukar ibland betona alla dessa kammar man hittar från vikingatiden och hur renliga de var, fick bort lössen i skägget och brydde sig om sina långa ståtliga frisyrer och sådär och kläder och allt vad det.
Alltså, skriver han inte att de kammar sig i det där skägget också?
Jag tror det. Ja, precis. Men det finns ju också vikingatida källor från de brittiska öarna som beskriver skandinaverna som ovanligt renliga och därmed också mer attraktiva. Att det, liksom, de skandinaviska männen är ju mer attraktiva för att de just tvättar sig. Så att jag tror att det är allt
smutsigare än araberna men renligare än engelsmännen.
Ja, så kan det vara. Eller så kanske det här var ett gäng med snuskumrar.
Precis, apropå hur representativa de var. Ja. Och då undrar jag förstås hur representativ Ibn Fadlan var. För att om man tittar då på ett skandinaviskt arkeologiskt material från den här tiden, så finns det ju mängder av fynd ifrån Ibn Fadlans värld, det här högkulturen som du beskriver, Simon. Det är ju hundratusentals arabiska silvermynt. Det finns ett ganska uppmärksammat fynd av en ring med islamiska inskriptioner, arabiska inskriptioner. Det står Allah på den ringen, vill jag minnas, som har hittats på Birka. Vad säger det här, Simon, hävdar du, om kulturmötena, om kontakterna egentligen då mellan de här två olika världarna?
Ja, de svenska fynden säger egentligen inte så mycket om mötena, utan det är mer de här arabiska källorna. De här svenska fynden säger att man har haft liksom handel och kanske plundrat, men det behöver ju inte ens ha varit att man har varit och plundrat i muslimska områden, utan man kan ha handlat eller plundrat med andra som i sin tur har handlat eller plundrat i muslimska områden. Så hade vi bara de svenska fynden, då skulle vi inte veta så jättemycket. Men på grund av mängden av fynd från olika områden och även de här textmaterialen, då vet vi ju att vikingar eller skandinaver var och plundrade och också intog städer i muslimska områden och sådär. Så att det är ju mängden av fynd från olika områden som gör att vi ändå har en ganska bra bild, skulle jag tro, utav de här kulturmötena. Och att man hade sådana kulturmöten under lång tid. Att personer från muslimska områden reste hit, kanske inte precis till Sverige vet vi inte, men till Skandinavien. Och vi vet också att personer från Skandinavien reste så långt som till Bagdad och intog väl Sevilla på 800-talet och var i liksom Iberiska halvan och sådär.
Mm. Du nickar, Charlotte, vad är din bild av vad de här mynten och ringen i Birka och förstås alla sidentygsfragment som har hittats bland annat på Birka och sådär, vad de berättar om de här kulturmötena?
Ja, men för mig så berättar om ett etablerat och långsiktigt handelsutbyte som pågår. När mynten kommer, då har det pågått ett tag. Att mynten är liksom ett senare skede egentligen. Och att man redan under det som vi kallar för vändeltid har en rad föremål och råvaror som man hämtar ifrån Centralasien. Och då tar man, vare sig man tar sig så att säga den rent västliga vägen eller den nordvästliga vägen upp, så rör man ju sig igenom muslimska områden. Så att det här är ju en pågående kontakt över tid. Och den är större under vissa perioder och liksom lite mindre under andra perioder. Men det finns ju faktiskt en runsten som nämner en plats som ligger öster om Kaspiska havet. Och det är i Ryttene-monumentet i Västmanland. Så den sten som kallas för Västmanland 1 nämner orten Karusum, som man har tolkat som platsen Jores med Noas som ligger.
Ganska viktig handelsstad var vid den där tiden.
Ja, framförallt så ligger ju den inom nära avstånd från de riktigt stora handelsstäderna på sidenvägen, som Merv och Herat och Samarkand. Mm. Så det är ju så mycket möjligt att det är där man har haft sitt läger, och sen har man nått fram till de här handelsplatserna. Och men de flesta av oss känner ju till den så kallade Helgebuddan. Den har ju säkert kommit den vägen, därför att den är ju tillverkad någonstans i norra Indien, Pakistan. Och har kommit under den tidigare delen av vikingatiden förmodligen upp till Helge. Så att, den är bara ett känt exempel, men det finns både enstaka lite exotiska föremål, men också då som du säger de här sidentygerna som man importerar dels ifrån de här centralasiatiska områdena och så lite längre fram även från Bysans förstås. Mm. Men också en av mina favoriter, de här granatstenarna som man har kunnat så analysera, och de visar sig komma från Indien och Sri Lanka, och de kommer in redan på folkvandringstid, och sen under hela vändeltid så är de ju högsta mode, inte minst på Gotland till exempel. Så att, och då har man ett flöde som liksom pågår genom olika århundraden och som fortfarande fortsätter in i vikingatid. Mm.
Ja, det låter som att det är liksom inget tvivel om att kontakterna har varit täta och stora, och att det mesta talar för att människor ifrån arabvärlden har varit i Skandinavien och vice versa då. Men som du är inne på, Simon, så är det kanske inte minst de här skriftliga källorna ifrån arabvärlden som är kanske de mest värdefulla källorna. Och Ibn Fadlan har vi pratat mycket om i dagens Vetenskapsradion historia, men du nämner att det fanns ju också fler.
Ja, det fanns fler.
Vad är det för människor?
Ja, men bland annat då så var som sagt skandinaver och intog Sevilla på 840-talet någonstans där. Och då skickade Abdulrahman som var kalif i Cordova-kalifatet ett sändebud hit då. Det finns diskussioner om det var Danmark eller Irland. Jag tror du säger Danmark då, Al-Ghazal. Och hans berättelse är ju äldre än Ibn Fadlan, och han ska då ha varit och levt bland danskar eller irländare på 800-talet. Tyvärr har vi inte den i en första hans egen text, utan den har återberättats för andra som har skrivit ner den. Mm. Men den innehåller ju då skildringar utav livet bland de här.
Ja, och vad skriver han då?
Ja, men han skriver, vad som bland annat är intressant då är, som har diskuterats, är att han umgås väldigt fritt, vilket han själv tycker är intressant, och han umgås väldigt fritt med hövdingens fru. Och det här är ovanligt utifrån hans perspektiv. Och då har han då sen undviker att gå till henne för ofta, och då frågar hon efter honom, varför har du slutat att komma? Och då säger han att jag vill inte liksom verka oartig gentemot din man. Och då säger hon någonting i stil med att du måste förstå att kvinnor här är fria att välja liksom vem de gifter sig med och vem de umgås med och sådär. Så det där är ju en spännande uppgift som jag tror att vissa arkeologer eller historiker också sen har kunnat se då att det här skulle kunna stämma med hur sociala relationer mellan könen såg ut med de här platserna.
På vad tänker du om det, Charlotte? Den fria vikingakvinnan, ja, det är lite grann den bilden vi har.
Ja, precis. Ja. Den är ju, jag tycker man ska vara lite försiktig med den. Men det, jag tror att det var ett väldigt annorlunda samhällssystem och än både vad som fanns på muslimska områden men också vad vi har idag. Och att jag tror inte man ska se det som att kvinnor och män var på något sätt på samma nivå, utan det är kvinnor i vissa positioner och män i vissa positioner. Och sen är man, det är lättare att vara, man har större frihet och större möjligheter om man är högt upp i den sociala hierarkin förstås, än om man är längre ner. Och att det speglar en rad olika roller. Så jag tror att man lite försiktig ska man alltid vara. Jag tror inte att man ska inte se det som något idealsamhälle på det sättet. Och jag tror inte heller att den vikingatida kvinnan var inte alltid så frigjord som vi önskar.
Okej, okay. Ja, eller som vissa arabiska resenärer hit och kan ha tänkt. Men kan du förklara, Simon, vad gjorde en sån person i, om det nu var Danmark till exempel, vikingastaden Hedeby? Alltså varför, vi vill lära oss om infallan, han kommer till Volga-Bulgarernas rike som då är ett muslimskt rike och de ska liksom lära sig mer om islam helt enkelt. Men vad gör han i Skandinavien?
Ja, men han var här för att fredsförhandla. Man hade problem med raider då mot kuststäder och även inne i landet. Man var väl i Paris till och med, tror jag. Så att det var delvis då en sorts fredsförhandlingar.
En diplomatisk
expedition. Ja. Också då att man ville bedriva handel. Och sen är det väl inte helt omöjligt att det också fanns liksom en sorts missionstanke där. Det vore ju otroligt bra för Cordoba-kalifatet att ha liksom vikingar som reste runt och konverterade folk till islam.
Ja, för det är ju märklig värld vi befinner oss i om vi rör oss i ett europeiskt 800-900-tal. Alltså det är muslimer i många av de sydligare delarna av Europa. Sen är det en stor kristenhet, men i norra Europa är man ju hedning, kan vi väl kalla det för. Det är väl ett nedsättande ord, men man tror inte på Jesus Kristus i alla fall utan på andra saker. Och det fanns ju många fler varianter också än bara de här grupperna förstås. Men alltså, hur kan man ha tänkt kring en eventuell, man säger så, missionsexpedition då vid den här tiden, tänker du, Simon? Alltså, många av oss har läst Röde Orm, där talas det om liksom vikingar som i alla fall med läpparnas bekännelse tycker att de kan bli muslimer. Men hur var det, vad vi vet i verkligheten?
Ja, vi vet ju i stort sett ingenting. Det finns ju källor som antyder att det var, ja, om vi kallar det vikingar här i det här samtalet då, som placerade sig i Cordoba och ska ha konverterat där. Och då finns det en intressant notering då, att de var så förtjusta, de här skandinaverna var så förtjusta i fläsk, att till och med de som konverterat åt gris. Och det är intressant då, för då kan man undra då, var det så att de konverterade, sa att de var muslimer för att det var lättare att bedriva handel? Jag tror det är så i de här Bagdad, vikingarna som är i Bagdad, säger att de är kristna, för då är de lättare att liksom ta sig emot. Så om det var någon som verkligen konverterade för den hade övertygats av islam som religion, det vet vi ju inte. Men det tycks ändå ha funnits personer som åtminstone, som i Röde Orm då, menade att nu är vi i den här situationen och då är det bättre att bekänna sig till islamen.
Och vad tänker du om det?
Jo, men jag tror det. Jag tror att det finns ett ganska stort mått av pragmatism i det hela. Och de här som handlar med Bagdad, där står det ju uttryckligen så att det är olika handelsavgifter eller olika tullavgifter för om man är monoteist eller polyteist.
Så att och den som, då tjänar man helt enkelt pengar på att ha någonting annat än Oden och Tore-dyrkare.
Precis. Ja. Men det tror jag att man ska uppfatta kristendomen som det också under en period. Att det är en övergångstid när man trevar sig fram lite grann och blandar och ger. Och sen finns det en kulturell aspekt av det också. Att jag tror att man genom att vara kristen i 800-talets eller 900-talets Skandinavien, så visar man ju också att man är kontinental. Man vet vad som händer utanför ankdammen hemma. Och där kan man väl tänka sig motsvarande, att om man lever närmare ett kalifat, så finns det sådana så kulturella perspektiv också.
Mm. Och det är väl en sak om man är en nordbo och kommer ner till Bagdad eller kommer till Cordoba-kalifatet eller så och tar seden dit man kommer mer eller mindre, och man kan också få ekonomiska fördelar av det. Men hur man då kan ha spridit det tillbaks, Vetenskapsradion Historia rapporterade om det tillsammans med många andra medier världen över, teorier om att nordbor i Skandinavien skulle kunna ha konverterat till islam på 800-900-talet. Det här fick väldigt stark kritik, och numera tror nog de flesta forskarna att det inte är fallet. Men vad är eran bild av det? Kommer man till Birka idag så finns det tydligen en informationstavla som upplyser om att här bodde det folk som trodde på asagudar, men också kristna människor och muslimer också, med tanken att det här var en mångkulturell stad på många sätt. Vad tänker du om det, Charlotte?
Men på en individnivå så måste man tänka att det finns alla möjligheter förstås. Kommer det en person ifrån kalifatet och bosätter sig i Birka, så kan väl den absolut ha varit muslim. Eller högst troligt att den personen var det. Men dels så vi har inga arkeologiska belägg, och jag vet inte heller hur man skulle hitta det. Det är det som är hur på... Vi har svårt nog att urskilja kristna gravar från icke-kristna gravar i Birka. Och det är fyllt med mycket resonemang, så att säga. Och hur ser då en muslims grav ut i förhållande till en kristen och en icke-kristen? Det är väldigt svårt att hitta beläggen för det. Men att man är medveten om det tror jag. Och att man har stött på det i samband med sina resor känns ju högst troligt. Och särskilt om man har rört sig bort mot Volga, bulgariska områden till exempel. Så att, och att individer kan vara det, det måste man alltid hålla öppet för.
Mm. Och Simon Sagenfrey som religionsvetare, vad är din bild?
Ja, man vet ju verkligen inte. Det vore intressant att kunna undersöka gravar. Man har ju hittat gravar där muslimer och kristna också har legat bredvid varann i Frankrike bland annat och sådär från den här tiden. Så att man skulle kunna kopiera andra forskningsprojekt och titta på det sättet. Men sen är det ju inte heller omöjligt att det har kommit slavar till Birka. Vi vet om ett storslag vid Berda i Azerbaijan till exempel, där man ska ha tagit stora mängder slavar. Och om inte alla såldes eller dog längs vägen, skulle ju några ha kunnat hamna i Birka och behållit sin religion. Då. Men vi vet verkligen inte om det fanns någon muslim i Birka.
Vi pratar i Vetenskapsradion Historia mycket om Ibn Fadlan och om kontakterna mellan arabvärlden och Skandinavien för drygt 1000 år sedan. Det var alltså 1100 år sedan jämnt. Vi har inget datum när det här kan ha ägt rum, att Ibn Fadlan bevittnade den här begravningsceremonin vid Volgakröken. Men det var sannolikt i alla fall år 922, alltså för 1100 år sedan. Men vad som slår mig är ju lite grann de här enorma avstånden, Charlotte. Alltså här beskriver ju du kontakter, täta handelskontakter mellan vår del av världen och Bagdad, ja, ner mot Indien, Sri Lanka där man hämtar granater. Hur, och det har kommit ny forskning som försöker reda ut, gick de här kontakterna till? Hur hittade man, hur kunde man ha liksom affärsmässiga förbindelser över så långa geografiska områden för drygt 1000 år sedan?
Ja, men det är en jättespännande fråga tycker jag, och också en som plötsligt sätter fingret på hur komplicerat det här samhället är. Därför att det kräver ju att en rad människor tar risken att sjösätta en sån här expedition. Vem står den ekonomiska risken, vem betalar, hur fördelar man vinsten om någon kommer hem? Och plötsligt så hamnar man ju i liksom ekonomiska system som är mycket mer avancerade än den här bilden man ofta har på näthinnan i någon sorts byteshandel, en ko mot ett antal silvermynt.
Eller bara att någon sätter på sig en hjälm med horn och lite ikoniskt ror ner till Kaspiska havet, hugger ihjäl lite folk, tar deras skatter och sen åker hem igen till Birka. Ja. Så gick det ju inte heller till, misstänker jag.
Nej, det är klart. Och jag tror att man pratar om vikingatid så, och försöker sätta in det här i liksom, vad är det som händer under vikingatiden som inte har hänt tidigare? För vi kan se att den här handeln nog har äldre rötter än vikingatid, men det är en sån idé skulle ju då, eller det som vi jobbar med som idé är att man, det är under vikingatid som man flyttar närmare källan, att man har mer mellanhänder eller kanske bara mellanhänder mellan Centralasien och Skandinavien under motsvarande vändeltid, och att det är egentligen inga skandinaver som reser hela vägen, men att man under vikingatid så flyttar man positionerna lite närmare källan och några når ända fram till de centrala handelsplatserna så att säga. Och det ser man ju då att man etablerar sig efter Volga under 800-talet och efter Dnepr under 900-talet, och man når ner till både till Bysans men också in till kalifatet och till centrala.
Att det blir alltså små vikingahandelsstationer, eller snarare småriken så småningom då.
Precis.
I Kiev i Ukraina eller Novgorod och Staraja Ladoga och massa andra sådana här platser.
Ja, precis. Och där är det ju, som sagt, Staraja Ladoga-området, där etablerar man ju sig redan under mitten av 700-talet, så det är på sätt och vis en första våg av att etablera sig, även om man då har rest i områdena tidigare. Och sen så flyttar man så sakteliga in efter Volga, som då rör sig österut. Och där man är ju inte ensam, utan alla de här platserna är ju en kombination av människor som redan finns i området och sen människor som reser dit, bland annat skandinaver. Men man kan säga att det här skandinaviska inslaget finns. Och en av de sakerna som lockar är ju att det är en av de stora slavmarknaderna ligger ju i Bulgar. Och slavar är ju en väldigt viktig handelsvara. Och det ska man inte sticka under stol med. Och där var ju skandinaverna, det var ju en handelsvara som de absolut var engagerade i att handla med. Så att, för att återgå till de här ekonomiska systemen, så måste man på något sätt också tänka hur har den här typ av handeln, hur har den fungerat när man inte är på hemmaplan? Man måste ju ändå ha någon form av organisation som gör att man kan stanna på plats, stanna ut efter vägen.
Och också man ska kunna lita på varandra.
Man ska kunna lita på varandra. Och det där, jag tror att lite av det är det som vi ser som den framväxande vikingatiden. Att det är en del av organisationen av det här, och att man då rör sig långt borta i områden som inte är på hemmaplan.
Är det inte så man har tolkat den här ringen som man...
Den så kallade Alaringen.
Så kallade Alaringen, ja. Att den har varit någon sorts
som liksom, i Birka,
handelsinsignie som man har kunnat visa upp för att då kunna lita på varandra. Man har hittat liknande ringar längs Volga.
Precis, det finns flera ringar, och det är också, det finns andra. Ingrid Justin skrev sin avhandling för många år sedan om föremål, broscher och andra typer av föremål som har liksom visat att man är en legitimerad eller en trovärdig deltagare i de här handelssammanhangen.
Det finns en sorts symbolisk kommunikation, liksom, även om man inte kan språken nödvändigtvis.
Jag tänker just på språken där, återigen då, i den 13:e krigaren-filmen. Nu är det säkert många lyssnare som inte har sett den här och undrar vad vi pratar om egentligen, men den är fantastisk, ska vi säga.
De pratar engelska.
Ja, alla pratar engelska. Ja, eller de gör ju en stor grej av just det här med språk, om man undrar. Alltså, för Imfadlan verkar ju inte ha kunnat något språk som de här nordborna pratar. Han har tolkar, så att någon har ju uppenbarligen kunnat åtminstone både Imfadlans språk och nordbornas språk. Hur tänker du, Simon, att det där funkar?
Charlotte kan säkert det bättre med, men jag antar att man också tog till sig tolkar längst vägen. Så att när man kom till liksom Volga-området så fanns det liksom tolkar där man kunde anställa som kunde arabiska och som också kunde andra språk. Så det är inte nödvändigtvis så att man har haft med sig en tolk hela vägen från Bagdad. Utan, och det är väl en del av den här infrastrukturen som har vuxit fram då under väldigt lång tid.
Och den här högkulturen, högcivilisationen som du målar upp bilden av då, Bagdad-kalifatet på 800-900-talet, alltså vad tror du då avslutningsvis att någon representant därifrån som Imfadlan kan ha tänkt om de här nordborna igen? Nu har ju ändå Charlotte målat upp den här bilden av en grupp som har väldigt avancerat ekonomiskt system. Alltså såg han dem bara, tror du, som någon sorts smutsiga barbarer, eller var det liksom en mer mångfacetterad bild?
Ja, men det är ju lite mer mångfacetterat tycker jag i hans rapport då. Men han ser dem ju framförallt som liksom ett kraftfullt krigarfolk, men osiviliserade.
Och ganska så smutsiga. Ja. Och du nämner att vi vet egentligen inte vad som hände med Imfadlan.
Nej,
efter den här redogörelsen. Återigen i filmen 13:e krigaren så hänger han ju på vikingarna och slåss mot några sorts monster, tror jag det är närmast då. Vad tror ni, om ni får spekulera? Vad tog han vägen, Charlotte?
Ja.
Hamnar på Birka?
Det tror ju inte jag då. Men han måste väl ha åkt hem och levererat sin rapport till att börja med.
Just det.
Och sen var det väl dags för nya äventyr.
Jag tror att han åkte med vikingarna och slåss mot monster faktiskt.
Minst lika sannolikt. Tack så mycket, Simon Sorgen Frey, religionsvetare vid Södertörns högskola, och Charlotte Hedenstierna Jonsson, arkeolog vid Uppsala universitet.
Tackar.
Och apropå nordbor i österled kan vi rapportera om ett spännande arkeologiskt fynd som vi nyss fick nys om här på redaktionen. Det var Charlotte Fredriksson vid Sveriges metallsökarförening som mejlade oss och berättade om ett fynd ifrån ryska staden Novgorod. Där i en skog i den här under medeltiden så viktiga handelsstaden Novgorod har man nyligen hittat en liten hästfigur av brons. Något som Charlotte och andra arkeologer kunde upplysa om sannolikt rör sig om ett norskt viktlod. Att man helt enkelt använt sig av hästfiguren som väger omkring en mark, alltså drygt 200 gram, som motvikt när man velat väga upp mynt eller andra handelsvaror på stadens torg. De här hästformade viktloden tillverkades i huvudsak i Osloområdet i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet under norske kung Håkon den femtes regeringstid. Det har hittats ett 70-tal sådana här djurformade viktlod i Norge, omkring 10 stycken i Sverige, de flesta i tidigare norska områden i Bohuslän och Dalsland förresten. Men det här är alltså första gången man påträffat ett sånt här föremål i Ryssland. Spännande tycker vi, och så hoppas vi att det i framtiden ska bli möjligt för nordbor att återigen besöka ryska städer som Novgorod och Staraja Ladoga som ju varit så betydelsefulla också i vår svenska historia. Och det här fyndet är kanske också en utmärkt övergång till veckans lyssnarfråga som ju handlar om den här tiden då lodet tillverkades, det nordiska 1200-talet. Det är Simon Wern i Alingsås som undrar över slaget vid Herrevadsbro år 1251. Ett slag som Simon skriver tillmäts stor betydelse i svensk historieskrivning som en viktig milstolpe på vägen mot en svensk riksbildning. Men vad vet vi egentligen om vad som hände under slaget vid Herrevadsbro, undrar han. Och vad ägde det egentligen rum? Kan professor Harrison reda ut det hela, skriver Simon, och visst kan han det.
Ja, Herrevadsbro vet vi inte var det utkämpades, det kan vi säga direkt. Det finns två stycken skolor. Den traditionellt vedertagna gamla tolkningen säger att det här är vid Kolbäck i Västmanland, en bro över den. Andra menar att det är Herrevad i Säveån, alltså ner mot Göteborgshållet i Västergötland. Och de här två skolorna har kämpat ganska rejält mot varandra de senaste 20 åren. Framförallt beroende på Jan Guillou, som i sina arnböcker, den sista av dem, den fjärde, väljer att förlägga det här slaget till Västergötland, tvärt emot den traditionella tolkningen, och då blev det liv i lokalpatrioterna. Och därför så har det här blivit en inflammerad frågeställning idag. Den tråkiga sanningen är att vi har bara ortnamnsindicien att gå efter. Det finns ingen geografisk bestämning i källorna av var det här utkämpades. Så där är det upp till vilken tolkning vi väljer att välja. Jag är själv väldigt försiktig där. Jag vågar inte peka på någon av dem eftersom indicien är så svag. Däremot vet vi vad som hände, eller åtminstone ganska mycket om vad som ägde rum och konsekvenserna. Det är alltså 1251. Det är samma veva som Sverige börjar få riktiga skatter. Stockholm grundläggs, vi börjar få ett frälse, vi börjar få fungerande domkapitel. Det är alltså mitt uppe i en stor transformationsfas av det gamla tidigmedeltida svenska samhället till ett fungerande rikssamhälle. Och slaget vid Herrevadsbro, eller uppgörelsen vid Herrevadsbro, var utan tvekan en av de stora vattendelarna. Då man i princip utplånar en hel opposition för att kunna genomföra de här förändringarna. Det är rond 2 i den här uppgörelsen. Rond 1 ägde rum några år tidigare i slaget vid Sparsätra. Där upphovsledaren Holmgang Knutsson flydde, blev i kapphunden och halshuggen och sen föremål för helgonkult bland sina supporters. De som inte grips och dödas, de flyr till Danmark, återvände 1251 för att ge igen, för att försöka ta makten och bli mötta vid Herrevadsbro, var det nu låg, Västergötland eller Västmanland, av Birger Jarl, som då har fått sin son Valdemar valt till kung ett år tidigare, men han är själv den som håller i trådarna. Och här har vi några källor. Om vi tittar på en av de bästa källorna rent tidsmässigt, den är isländsk, norsk-isländsk, Stola Thordarsons Håkon Håkonssons saga, skrevs omkring 1265. Det är alltså ett och ett halvt decennium senare bara. Och då står det att vid Herrevadsbro, där kämpade Birger Jarl mot Knut Magnusson och hans allierade Filippusarna. Och de övergav sig allesammans. De gav sig alltså. De erkände sig besegrade. Men jarlen lät halshugga alla och många andra också. Mest tyskar. Alltså legoknektar. Och det här är en ganska samtida källa varför den är bra. Alltså att det skedde en uppgörelse där förlorarna ger sig varefter de blir svikna och halshuggna. Detta gick emot god sed. Det normala var att man gjorde upp en deal med dem. Alltså tog lite jord från dem och försökte reintegrera dem i systemet. Att man halshugger dem, det är radikalt. Det var uppseendeväckande. Och alltså fann man detta intressant att notera även i Norge och Island. Den kändaste svenska skildringen den görs på 1320-talet, alltså långt senare. Men fortfarande när minnet av händelsen var någorlunda levande bland de överlevande släkterna. Och det är Erikskrönikan. Och där beskrivs det som att Birger Jarl och biskop Kål, hans närmaste biskops allierade, efter någon sorts icke närmare beskriven uppgörelse så går man överens om att ha någon sorts fredsförhandlingar och så ger man då oppositionen, motståndarna, fri lejd. Biskopen låter dem få fri lejd. Så att, står det, folkungarna, fienderna då, folkungapartiet, lade sina vapen ned, ty biskop Kål hade svurit om frid och sen gingode över en å. Och där löt de jarlen huvudet avslå. Där blev de halshuggna. Och sen fortsätter då författaren, då gick folkunga ett, vald over och mycket orätt. Alltså mycket orätt drabbades de. Det här var ett svek. Ett svek som man då använde sig av för att kunna utplåna all form av opposition. Huruvida man slogs innan, om det var ett slag eller om man bara skulle diskutera en uppgörelse, det låter alltså inte källorna veta. Däremot är källorna eniga om att det skedde en orättfärdig överenskommelse så till motto att oppositionen blev halshuggen. Därmed så har Birger Jarl i princip 20 år på sig att reformera Sverige uppifrån. Oppositionen finns så småningom igen när nya generationer har vuxit upp, men det tar 15-20 år. Under tiden så kan man då införa skatteväsen, grunda städer, plocka in tyska fogdar, lagstifta edsöreslagar, kvinnofrid, tingsfrid och så vidare då, och göra om Sverige mycket hastigt i vad jag brukar kalla en revolution uppifrån. Och då är Herrevalsbro en av de viktigaste utgångspunkterna i skapandet av det svenska riket. Mm.
Men som du säger, revolutionär radikal lösning där och blodig förstås, men det låter på dig och att vi alla kanske ska vara glada för att Birger Jarl vann där och var rätt tuff.
Ja, sett till det svenska rikets formation, om man nu tycker att Sverige är bra eller dåligt upp till en var, men under alla omständigheter en viktig historisk realitet. Och då är det här en viktig händelse på vägen dit. Sen idag skulle vi alla, hoppas jag innerligt, med kraft fördöma den här typen av politisk utrensning. Men det är en viktig händelse att förstå icke desto mindre. Och det här är då alltså ett normbrott i hur man gör konfliktlösningar i Sverige. Det normala innan det är att man har sådana här urladdningar och inbördeskrig var tionde eller var femtonde år, byter kung, fördelar graserna, gifter sig i varandras familjer. Alla nätverken är väldigt biologiskt integrerade med varandra. Och då bevaras den här gamla bygdemakten, den svaga kungamakten och stormännens välde över landet. Och det jämfört med grannländerna är ett väldigt svagt land. Genom den här revolutionen uppifrån kommer Sverige i kapp, skulle man kunna säga. Blir ungefär som Danmark och Norge och efterliknar de tyska och engelska förebilderna. Och det intressanta som jag brukar framhäva är att det går väldigt fort. Stockholm är det bästa exemplet. Stockholm finns alltså inte när den här urladdningen kommer, utan det grundas i samma veva av segrarna. Och bara 30-40 år senare så har vi ögonvittnen som säger att det är den mest folkrika tätorten i hela Sverige. Det går så väldigt fort att göra den här revolutionen uppifrån när man väl har nedkämpat alla motståndare. Därefter när vi får konflikter på nytt på 1290-talet och början av 1300-talet, då äger de rum inom ramen för ett fungerande rike mellan kungasöner och mellan folk som står kungen nära. Då slåss man om makten inuti ett fungerande system. Så det här är en viktig vattendelare i skapandet av det svenska riket.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, om slaget vid Herrevadsbro. Och du når honom på historia@sverigesradio.se om du har egna frågor och funderingar om historia som du vill få utredda. Skriv så hörs vi igen om en vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.